Jag växte upp i ett kristet hem, men under min tonårstid speciellt så blev underhållningsbranschen det som verkligen var mitt mål i livet. Jag var en så kallad lanare. Jag älskade att spela dataspel och det var det som jag gjorde hela dagarna och nätterna. Satt jag timme ut efter timme och satt och spelade de här sakerna. Musiken som jag lyssnar på var jag helt beroende utav. Jag kunde inte gå någonstans utan musik i öronen. Jag hade min MP3-spelare som jag gick runt med överallt, satt på lektionen, var jag än var så hade jag det hela tiden i öronen. Och till och med när jag låg och sov så slog jag på radion så att det fick gå under natten medan jag låg och sov. För att jag skulle memorera de här sångerna som jag tyckte om och som jag gillade. Ja, det här var mitt liv. Och actionfilmer och de senaste filmerna, det var det som jag verkligen längtade efter också. När det kom en ny film på bio så var jag där och såg den. Först ut utav allihop, kanske inte riktigt. Men ofta så letade jag upp den och jag fick tag på den på något sätt olagligt innan den hade kommit ut på bio. Och såg alla de här filmerna. Jag minns speciellt den här Sagan om ringen. Och det var absolut toppfavoriten. Och jag kunde sitta... Jag köpte de här extended edition, alltså de utvidgade versionerna som är... Jag tror det är 5 timmar eller något i den stilen. Och så satt jag där tillsammans med mina vänner och vi satt där och tittade 5 timmar i sträck på den här filmerna utan att ha det minsta tråkigt. Så det här var mitt liv. Och med mina föräldrar, de tyckte att det här var ju ganska så... ett relativt ytligt liv, att jag bara fokuserade på de här bitarna. De försökte få mig till kyrkan, så de drog mig till kyrkan, lite stretande och sparkande ibland. Men jag kom dit och där så var det ju fruktansvärt tråkigt, eller hur? Här så sitter man och så är det någon predikant där som säger saker. De sjunger sånger som om de var på begravning och det tror jag inte är bra. Och så predikanten säger någonting obegripligt som jag inte förstår någonting utav ändå och inte tar till mig. Och det är inga explosioner som händer i bakgrunden, det är inga häftiga effekter och ja, allting var i princip tråkigt. Och sen så hör och häpna om han skulle gå över 5 minuter på sin predikan, ja, då går jag ut direkt. Medan jag kunde sitta 5 timmar och sitta och titta på den här filmen, utan tvekan. Men om predikan var mer än 40 minuter, nådde den predikanten i så fall. Men Gud fick mig på andra banor också, som jag inte hinner gå in på just idag igen. Men jag är otroligt tacksam för det, att jag fick någonting högre i livet att fokusera på. Och jag tror, för min del så vet jag att miljontals med ungdomar sitter fast i samma snara som jag satt fast i. Det var inte en lätt sak att komma ut ur det här. Men med Guds nåd så var det fullt möjligt för mig. Jag började få smak för andra saker. Jag började, de saker som jag förut bara älskade, de började inte vara så attraktiva längre för mig. För att Gud höll på att förändra mitt hjärta. Han höll på att dra mig till någonting som var mycket mer meningsfullt och värdefullt. Och jag vet att han kan göra det för var och en utav oss. Men det är få saker i vår värld idag som har starkare dragningskraft än underhållningsbranschen. Speciellt för ungdomar, för att leda människor bort ifrån ett andligt intresse, tyvärr. För om vi tänker oss Hollywood, tror ni deras primära uppgift är att leda människor till Gud? Jag tvivlar faktiskt på det. Visst, det kanske finns några bra saker som kommer därifrån. Jag säger inte att allt måste vara dåligt. Men det primära syftet är kanske inte att dra människor närmare Gud, utan snarare... Att dra människor åt en annan riktning. Så hur ska vi kunna navigera som kristna i det här virvaret? Hur ska vi kunna stå emot? Vilka principer finns det som vi ska kunna följa om vi vill våga tro, om vi vill våga leva det kristna livet idag. Så det här är ett otroligt aktuellt ämne. För det första så vill jag påminna oss om Guds kärlek till oss. Att orsaken till att Gud säger saker till oss är inte för att ta bort vår glädje, utan det är för att öka vår glädje. Eller hur? Gud, han säger så här, eller Jesus säger, om ni håller mina bud förblir ni min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Tänk er, fullkomlig glädje. Hur många här önskar fullkomlig glädje? Nästan alla. Wow. Ni andra, ni vill ha kanske lite medelmåttig glädje. Jag vet inte. Men Jesus vill ge oss fullkomlig glädje. Och därför så ger han oss buden, därför ger han oss sitt ord. För att vi ska kunna navigera, för att vi ska kunna hitta den fullkomliga glädje som det är att följa det som Gud vill ge oss. Så att vi kan ha den inneboende friden och den inneboende faktiskt glädjen i våra liv. Och vi ska titta på några av de principerna. Men ibland när vi tittar på de här principerna från Bibeln så kan det kötsliga sinnet komma in och tänka, oh, det där vill jag inte göra en sån där förändring, och det där är alldeles för obekvämt. Och är det där verkligen för mitt eget, för min lycka, för min glädje? Och jag brukar jämföra det här med en kirurg. Ni vet, en kirurg, han måste ibland, för att ta bort någonting som skadar, låt säga en cancer eller någonting sånt, så måste han skära. Och det gör ju ont, eller hur? Men han skär bara för att hela. Han skär inte för att skada. Utan det snittet är för patientens bästa. Och Guds ord beskrivs som ett svärd. Ett tveeggat svärd som ibland skär i oss. Men kom ihåg då att Guds ord, det är inte en slaktkniv. Det är en skalpell. Det är en kirurgkniv. Som är tänkt att ge oss en större glädje. Kanske längre fram. Kanske just när vi går igenom den här skärningen så är det lite jobbigt, men efteråt så kommer det vara mycket mycket bättre än om vi behöll det som var skadligt för oss. Vi uppmanas i Bibeln att hålla oss borta ifrån den världsliga kulturen. Det står i Andra Timoteus brevet kapitel 3 vers 1-5 som vi läste, att i de sista dagarna så ska det komma svåra tider. Människor kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Nu, har ni upptäckt någon av de här karaktärsdragen i vår värld idag? Jag tror att vi lever i just den här kulturen där vi till och med har, ja, det stod att folk skulle vara skvalleraktiga. Vi har skvallertidningar idag, eller? En hel bransch, en hel industri som handlar om just det här. Vi handlar om att älska sig själv, penningkära, tittade vi på igår. Skrytsamma, olydiga mot sina föräldrar, roa. De saker som jag såg på tv, det var mycket av det var väldigt rått. Så jag tror att det här, och jag tror att det här gäller i vår kultur. Och det står att de skulle älska njutning. Och är det inte så att vi har ett njutningsdrivet samhälle? Om det känns bra så gör det. Det enda som betyder någonting är att det ska kännas bra. Och om det känns bra så är det rätt enligt den här filosofin. Att man använder droger, man använder alkohol, man använder andra sådana här saker för att just kunna få den här njutningen. Den här kulturen önskar Gud att vi ska ta avstånd ifrån. Vi lever nu i de sista dagarna och därför behöver vi ha en annan standard, en högre standard än den som världen har. Om vi tittar på de kristna och vi ser att de har precis samma standard som världen, så är det någonting som är fel. I Romarbrevet kapitel 12, vers 2, så står det att vi anpassar er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Många gånger så försöker kyrkan att anpassa sig efter den här världen. Man ser att ungdomar inte, att de dras bort genom den här underhållningsbranschen. De dras bort till sådana saker som attraherar många ungdomar idag. Och då tänker många att ja, men vi måste, för att få tillbaka dem, så måste vi ta in världens musik i kyrkan. Vi måste ta in världens tänkesätt i kyrkan. Vi måste ta in alla de här andra aspekterna i kyrkan för att göra kyrkan lite roligare. För att ha lite explosioner där, lite rök när vi har kyrkan där. Och då kan vi få den här upplevelsen och kanske kan vi locka tillbaka ungdomar. Jag tror att uppriktigheten är inget fel på i ett sånt resonemang. Men jag tror inte att det går att tävla med Hollywood. För Hollywood har alltid mer pengar. Eller hur? Oavsett hur mycket vi anstränger oss för att tävla med Hollywood så kommer vi inte att hamna på samma nivå. De kommer alltid ligga snäppet före. Och snarare så kommer världen in i kyrkan. Och det leder till att kyrkan har ingenting alls att erbjuda egentligen. Om man inte har den högre standard som Bibeln kallar oss till. Jakobsbrevet 4, vers 3-4 säger att vet ni inte att vänskapen med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Så vi ska inte anpassa oss efter världen. Vi ska inte formas efter den här världen. Utan vi ska istället ha en annan standard. En högre standard. Utifrån det som Bibeln säger. Varför då? Ja. Andra Korinthierbrevet 5:20 säger: vi är alltså sändebud för Kristus. Vi är ambassadörer, om man vill använda det uttrycket. Vi representerar ett annat land, en annan kultur. Och därför behöver vi reflektera den till människor. Jag tror att den här världsliga kulturen är ingen som egentligen blir lycklig utav. Visst, vi försöker att få sådana här tillfälliga njutningar, men det kommer inte leda till någonting bestående. Det leder till otroligt många lidanden. Det leder till människor som mår mycket, mycket dåligt. Och därför så kallas vi kristna till att ha en annan standard. Att representera kärlekens värld och Guds rike. Vi kallade att leva så som Jesus skulle ha levt om han vore här på jorden. Jag vet inte om någon av er har sett ett sånt här armband. Någon som sett det? Vad står det för? WWJD. Någon som vet? What would Jesus do? What would Jesus do? På engelska. Och på svenska är det: vad skulle Jesus ha gjort? Eller hur? Vad skulle Jesus ha gjort om han var i vår situation? Det här är en otroligt bra slogan. Och den grundar sig på Bibeln. Första Johannesbrevet 2:6. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Vi kallas att representera Jesus. Vi kallas att leva så som Jesus skulle ha levt. Och vi kan tycka, oj, det var en väldigt hög standard. Ja, det är det. Det är en väldigt hög standard. Det är kallet. Men det finns så mycket glädje i det också. Att kunna följa det som Bibeln lär. Det är det som kommer att hjälpa oss också genom otroligt många svårigheter i livet. Så om Jesus hade varit här. Om Jesus hade varit i min situation. Vilken musik hade han lyssnat på? Vilken filmer hade han tittat på? Vilken klädsel hade han haft? Hur hade han betett sig i det samhälle som vi lever i idag? Det är den frågan som jag skulle vilja ställa idag. Och jag tror att vi kan se det utifrån vissa principer i Bibeln. Vi kallas till: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Återigen, ett väldigt högt kall. Att leva för Gud. När jag vaknar på morgonen så gör jag det till Guds ära. När jag äter min frukost så gör jag det till Guds ära. När jag går i skolan så skaffar mig en utbildning så gör jag det till Guds ära. När jag umgås med mina vänner så gör jag det till Guds ära. Och hur, och det här var vad kallet innebär. Att helt leva för Gud. Och då kommer vi ha en kraft som världen inte kan stå emot. När vi kan följa Gud till hans ära och sträva efter det här i alla fall. Förstås, ingen kan säga att jag är fullkomlig. Däremot så finns det en strävan, en hög standard som vi behöver sträva efter och uppnå. Så låt oss titta på de här sakerna. Musik, TV, dataspel, klädsel, smycken, andra saker som innefattas i den här underhållningsbranschen. Vad säger Bibeln om de här bitarna? Hur skulle Jesus relatera ifall han var här på jorden? Låt oss börja med musik. Musik var en stor del av mitt liv, är fortfarande det. Det var faktiskt Gud som uppfann musiken, visste ni det? Det var inte någon människa som gjorde det. Jobb kapitel 38, vers 4 och 7. Var fanns du när jag lade jordens grund medan morgonstjärnorna, alltså änglarna, tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? Så änglarna sjöng redan när jordens grund var lagd, när det inte fanns några människor. Gud älskar musik. Han har skapat den och han vill att vi ska använda den. Och vad skulle Jesus gjort? Frågade vi oss. Ja, när Jesus var här på jorden så sjöng han också. Visste ni det? Matteus 26, vers 30. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Så där har ni texten. Jesus själv sjöng. Tänk er hur han sjöng. Jag vet inte exakt hur det skulle låta. Men en häftig tanke, eller hur? David säger att jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Det skall behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. Så tycker Gud om sång? Tycker han om att höra på sång ifrån sina barn? Det gör han. Han säger det är till och med bättre än något offer. Och offerdjuren var ganska en viktig del av gudstjänsten där i Gamla testamentet. Och Gud säger att, eller David säger att den här sången ska behaga Herren till och med mer än den här viktiga delen av gudstjänsten. Så sången är ett otroligt kraftfullt medel. Och vi kan läsa om det i Gamla testamentet, hur människor sjöng och spelade till Guds ära. Musik är ett kraftigt redskap också i att stå emot frestelser. Jakobsbrevet 5, vers 13 säger: Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. Kan ju vara någon här inne som har varit glad på senaste tiden, någon gång? Några stycken. Här står det en uppmaning till oss. Sjung lovsånger. Du kanske säger, men jag kan inte sjunga. Men du kan sjunga i duschen, eller hur? Alla kan vi sjunga på något sätt. Det är helt okej. Okay. Vi kan skylla på Bibeln. Vi kan säga, men det står i Bibeln att jag skulle sjunga om någon protesterar. I Apostlagärningarna 16 så finner vi en intressant berättelse som jag skulle vilja lyfta fram. Apostlagärningarna 16, det är Petrus och, eller förlåt, det är Paulus och Silas som är tillfångatagna. Och står där. De fängslas, de blir piskade. Det står i vers 22. Folket gick då till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallningen att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Och det här var en ganska jobbig situation. Och så står det, vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Vad intressant. Här har de har slitits av sina kläder, de har blivit piskade, de har blivit slagna, de har blivit satta i den mörkaste fängelsehålan, satt i stocken, obekväm ställning. Och där så skulle de kunna ligga och klaga och säga, Gud, varför? Åh, varför händer det här med mig? Och Gud, vi försökte göra ditt verk, vi försökte göra så och så, men det hände ingenting. Och så hamnar vi här och nu. Vad är det här för någonting? är det här tacken som vi får? Men det gjorde de inte, utan de sjöng lovsånger. Vilken mäktig bild, eller hur? Vet ni, lovsång har en kraft att lyfta oss över missmod. En kraft att hjälpa oss att stå emot frestelser. En kraft som hjälper oss att kunna klara av att inte tappa modet, att inte bli missmodiga. Hur viktig är inte musiken i våra liv? Jag tackar Gud verkligen för den här gåvan. Vi kan, om vi tänker på frestelser, så ett tips som jag kan ge er är att om ni får onda tankar, orena tankar, så är det någonting som vi behöver ta itu med. Och det kan vara svårt att kontrollera sina tankar, eller hur? Om jag säger att ja, du får inte tänka på en rosa elefant, vad tänker du på? Du får inte tänka på den. Oh, nej, nu tänkte du på den, eller hur? Det är jättesvårt ibland att kontrollera sina tankar. Andlig sång har en otrolig kraft att hjälpa dig att kontrollera dina tankar. Ibland när du kommer en frestelse och du börjar tänka på någonting som det här får jag inte tänka på, sjung en sång. Det kommer, jag kan i alla fall inte både tänka en oren tanke och tänka på musiken och lyriken till en sång som är till Guds ära. De går liksom inte ihop. Så försök det. Det är ett mäktigt vapen. Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Det är ett otroligt effektivt vapen också att undervisa på. Att memorera Kristi ord, memorera Guds ord. Att ni vet sådana här bibelvisor som man kan sjunga. Hjälper oss att komma ihåg Bibelns ord på ett mäktigt sätt. Jag använde det här på ett annat sätt en gång. Och det var för att memorera decimaler på pi. Är det någon här som vet vad pi är för någonting? Okej, ni har räknat med det i matematiken. Ni vet att det är ett sånt tal som har ett oändligt antal siffror efter kommatecknet. Någon som vet de tre första decimalerna? Ja? 14-15, wow, imponerande. Jag är väldigt imponerad. 14-15, det är inte många som vet det. Många vet bara 3,14. men jag lyssnade på en sång som handlade om decimaler på pi. Okej, det var väldigt nördigt. Men, bara för att illustrera hur kraftfull musiken kan vara. Och jag memorerade över 40 eller 50 decimaler på pi utifrån det här. Så du har 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 95, 0, 2, 88, 4, 19, 7. Jag kan memorera över 40 stycken, eller återge över 40 stycken decimaler på pi. Varför? Jo, för att jag lyssnade på en sång som gjorde det möjligt. Tänk vilken kraft musiken har. Och om den kan ha det för någonting så banalt som att memorera decimaler på pi, tänk om vi kunde memorera Guds ord på det sättet. Vi skulle kunna memorera väldigt mycket. Så, musik har en andlig dimension. Första Samuelsboken 16:23 talas det om David när en kung som hette Saul, han hade problem med onda andar som plågade honom. Och det står, när anden kom över Saul så brukade David ta harpan och spela. Och då kände Saul lindring och blev bättre. Och den onde anden vek ifrån honom. Vilken kraft musiken har. En positiv, uppbyggande musik kan till och med driva bort onda andar. Så det är en otrolig kraft för det goda. Men den onde är inte rädd för all slags musik. Tyvärr. Det skulle vara enkelt om vi bara vilken musik som helst kunde skrämma iväg honom. Men faktum är att den onde själv, han vet mycket väl hur han ska använda sig av musik. I Hesekiel kapitel 28 så står det om Satan innan sitt fall. Och det står att med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord beskyddande kerub och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Så när Lucifer, som han hette då, var i himlen, han var ljusets bärare, så var han en skicklig musiker, eller hur? Flöjter och tamburiner och andra saker kunde han spela. Han var skicklig på att använda instrument. Och när han föll så glömde han inte bort hur man spelar musik. I Jesaja kapitel 14 så står det om Satans fall. Och det står där, ner till dödsriket har din härlighet måst fara och dina harpors buller. Intressant. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Han valde att använda den här gåvan av att spela och sjunga till Guds ära. Och istället så började han att spela på ett sätt som inte ärade Gud. Och i och med det så kastades han ut tillsammans med sina harpors buller. Jag vet inte hur man bullrar på en harpa riktigt. Jag har svårt att förstå hur han kunde göra det, men på något sätt så lyckades han i alla fall. Och vet ni, han tog med sig den här kunskapen om hur man spelar till jorden. Och därför så använder han den idag fortfarande för att förleda människor till att gå bort ifrån Gud. Vi ser exempel på det i Daniels boken till exempel. Så när alla människorna ska falla ner och tillbe en avgud, så är det just musik som inspirerar människor till att, det är liksom signalen för att de ska böja sig ner och tillbe den här avguden. Så uppenbarligen var inte Satan rädd för den sortens musik. Han använde den istället för att initiera den här avgudadyrkan. Musik är ett språk, ett kraftigt språk som i sig själv förmedlar en känsla oftast. Det talar starkt, det har en otrolig makt att påverka våra känslor, är det inte så? Det är därför vi lyssnar på musik. Och därför så är inte musiken neutral. Precis som tonfall och ansiktsuttryck och kroppsspråk påverkar vad vi säger, så påverkar också i högsta grad musiken, budskapet i en sång. Låt säga att jag bjuder min fru på en romantisk middag. Och sen så sitter vi där tillsammans, jag har tänt ljusen, lagat mat, okej. Jag säger inte hur ofta det händer. Men låt oss tänka oss in i det. Där så ska jag berätta för henne hur mycket jag älskar henne. Kommer mitt tonläge att påverka om hon tror mig eller inte? Om jag säger till henne, vet du vad älskling? Jag älskar dig! Så kommer inte det ha samma kraft som om jag säger det på ett annat sätt, eller hur? Hur jag uttrycker det påverkar också mitt budskap. Jag kunde ha sagt, men det var ju mina ord som jag sa. Varför trodde du inte på dem? Men sättet som jag säger det på är lika viktigt, om inte ännu viktigare. Och så är det när det kommer till musik. Musik är inte bara någonting neutralt som vi kan lägga vilka ord som helst till och sen så får vi ut det budskap som orden säger. Utan musiken i sig själv har en kraft. Om vi sitter här på den här romantiska middagen och sen så slår jag på radion och jag tänker nu ska vi ha lite fin romantisk musik här när vi äter tillsammans. Och sen ur radion så kommer det. Och så spelar det om och om igen. Tror ni att det skulle bli en romantisk stämning där? Vi ser att musik skapar en stämning, det skapar en känsla. Och därför så är det viktigt, jag vill visa lite exempel här till er. Om jag kan få det här igång. Oj. Tänk er in i vilka känslor skapar den här musiken. Vad fick ni för känslor? Var det sorgsna känslor? Var det glada? Ja, eller hur? Jag skulle inte kunna spela rädd på någon begravning direkt kanske. Hade inte varit så passande. Ta den här då. Ja. Vad fick ni för känslor? Vad fick ni för bilder? Jaha, man smyger runt där någonstans, eller hur? Lite jaga någon tjuv kanske, jag vet inte var. Det skapar en viss stämning. Vad med det här då? Sitter vi och har en romantisk middag här, eller hur? Nej, eller hur? Vi börjar titta bakom oss. Var det hajen eller var det monstret? Så vi ser att musik, det var ingen text till den här musiken, eller hur? Ändå skickade signaler, ändå skapade det känslor. Så ingen skulle spela bongotrummor som en vaggvisa. Alla är överens om att det finns begravningsmusik som stämmer överens med det. Vi kan tycka att ja, det beror helt på kulturen. Ja, men det gör inte det riktigt, för om du tar film till exempel. Filmmusik skapar vissa känslor som regissören har tänkt. Oavsett vilket land du än är i så skapar det vissa känslor. Och då kan man ställa sig frågan, vad med tillbedjan då? Finns det någon passande musikstil till tillbedjan? Jag tror att det måste göra det. Om vi vill, det beror på vilka signaler vi vill skicka. Vilka känslor vi vill skapa i en tillbedjan. Och vad ska vi skapa för känslor? Förresten, här så säger Jesus det här om att viss musik kan vara glad och vissa kan vara dålig. Men vad är det för känslor som vi vill lyfta fram? Eller vad är det för saker som vi vill lyfta fram som kristna? För övrigt, bröder, säger Paulus, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Om din musik kan beskrivas på det här sättet, ja, då är det en bra musik. Kanske det. Ja, om musiken däremot är på ett annat sätt, så tror jag inte att det är en uppbyggande musik. Jag brukar gå på gymmet här i, eller jag ska inte säga vilket gym här i Jakobstad, men i alla fall ett av de här. Och jag tror det är så överallt. Överallt där man går på ett gym så är det oftast en viss typ av musik som spelas. Och för mig i alla fall så är det ganska otroligt irriterande på ett sätt. För att jag har kommit från en bakgrund, jag har insett att den musiken som jag lyssnade på var inte alls uppbyggande på något sätt. Den drog mig längre bort ifrån Gud. Men vet ni, när den musiken spelas på gymmet så kommer jag ihåg den fortfarande. Eller hur? Jag kan alla sångerna utan till. Även om det var många, många år sedan jag lyssnade på dem. För den har en sån otrolig kraft, den här musiken. Så när jag sitter där och jag vill träna för att må bra, för att leva hälsosamt. Men jag måste alltid gå med någon form av annan sak i mina öron för att kunna klara av att vara på de där ställena på det sättet. Det är min personliga upplevelse. Men den musiken som de spelar, den är så aggressiv oftast. Den är så fylld av sexuellt. Lyriken är fullständigt sexfixerad. Och det är liksom det som allting handlar om i den sortens musik. Jag vill ta till exempel det här med rap. Vet ni hur rappen utvecklades? Det var gäng som krigade mot varandra i USA då. Och istället så blev det, ja, de fick inte göra det då, så försökte de istället så började de kriga genom musiken. Och de började förnedra varandra, säga sådana här rim, och den som kunde göra det på bästa sätt, den vann i de här duellerna som de hade. Och därifrån kommer den här rappen, därifrån utvecklades det här. Och vad tror ni det är för typer av signaler som det skickar oftast? Om man ska kriga mot varandra så är det en viss typ av musik som man vill, eller vissa typer av känslor som man får fram. Jag lyssnade otroligt mycket på hårdrock, och jag skulle aldrig beskriva den som vacker. Jag skulle aldrig kunna beskriva den på det här sättet. Det var en musikstil som helt och hållet skapade som skapade aggressiva känslor. Den drog bort känslan av kärlek och de här bitarna. Och jag minns en gång när jag att jag kom till den här insikten. När jag höll på att lyssna på det här. Och jag tänkte tillbaka på mitt liv. Jag tänkte alltså, jag har förändrats väldigt mycket sedan jag började lyssna på den här musiken. Jag har tappat den här medkänslan på många områden i mitt liv. Och förstås, när jag lyssnade på musiken, mina föräldrar tyckte att du borde inte lyssna på den där musiken, Jonathan. Men jag sa, nej, men det påverkar inte mig. Jag tycker det är bra och det är inga problem. Men det påverkar mig undermedvetet. Det formar mina känslor och det får mig att känna på ett visst sätt. Om jag gör det gång på gång på gång så kommer det att forma min karaktär. Och det var någonting som jag verkligen märkte av. Vi uppmanas att kontrollera våra tankar som vi pratar om här. Gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Nu, om jag försöker att kontrollera mina tankar, låt säga jag har orena tankar i mitt huvud. Om jag har matat mitt sinne med musik som uppmuntrar till just de tankarna, hur bra tror ni det går att klara sig undan det där? Om jag har fyllt mitt sinne med andlig musik, så det som kommer in i mitt sinne då, det är någonting som kan hjälpa mig ut ur frestelsens stund. Men om det är någonting som uppmuntrar till det som jag försöker sluta tänka på, så är det en helt annan sak. Det är det här striden handlar om. Den handlar om våra tankar. Vilka tankar får vi? Vilka känslor har vi? Romarbrevet 12 och vers 2 säger, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det är det här som striden handlar om. Det är därför som Satan använder så mycket energi på musik. För att han vet att han kan påverka våra tankar på ett otroligt kraftfullt sätt genom musiken. Och samma sak vet Gud, så han använder musiken också för sin sak. Så därför har vi den här stora striden, även när det handlar om musik. Och jag tror att vi som kristna behöver lyssna på musik som formar våra tankar till någonting positivt, till någonting uppmuntrande. Skulle ni hålla med? Inte till det som väcker begären till liv. Och jag vet mycket musik som väcker begären till liv. Och det är ingenting som är som jag tror är kristet att lyssna på. Vad med film och dataspel? Som jag berättade så var jag helt insatt i det här. Och jag tänkte att det här är en film och det här vet jag att det sker på låtsas och det påverkar inte mig ett smack. Ja, Bibeln säger att det vi tittar på förvandlar oss. Andra Korinthierbrevet 3:18 säger att alla vi som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Vet ni, om vi tar tid med Bibeln och med Guds ord så kommer vi att formas efter det. Om vi tar tid och fokuserar på Jesus och det som är uppmuntrande, de här sakerna som vi läste i Filipperbrevet, det som är rent, det som är rätt, det som är vackert och positivt, då kan vi få då förvandlas vi till den avbilden. Men motsatsen är också sann, eller hur? Om jag tittar på de saker som har ett negativt inflytande så kommer det att dra mig åt helt motsatt riktning. Så hur viktigt är det inte att vi lyssnar på eller vi tittar på det som faktiskt hjälper oss i vår kristna vandring. Någon säger, ja men det är bara en film, jag blir inte påverkad. Och jag skulle vilja ta exemplet med reklam. Hur många här tror att de blir påverkade av reklam? Wow, nästan alla. Ni är mycket ärliga. När jag var ung så tänkte jag att jag påverkas inte dugg av reklam. Jag är stark i mig själv, eller hur? Jag ser någonting, men jag kommer verkligen inte köpa det där bara för att jag ser det. Men sen går jag till affären och så letar efter en tvättmedel och sen så ja, tar jag just den här för den jag sätter reklam för, eller hur? Det har påverkat mig undermedvetet. Och miljoner eller miljarder med pengar läggs ut på reklam varje år. Jag tror att det fungerar, men det fungerar undermedvetet. Det fungerar på ett sätt som vi inte allt det är medvetna om. Och på det sättet så påverkar det oss. Och samma sak med film och musik. Vi kanske inte känner och upplever att wow, nu kommer jag springa ut och döda bara för att jag såg en döda film. Nej, men det påverkar oss undermedvetet. Det formar vår karaktär långsamt. Och jag tror att det gäller för tv och dataspel i allmänhet. David säger så här: jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag, det ska inte finnas hos mig. Så tittade David på dåtidens actionfilmer? Det gjorde han inte. Han vände inte sitt öga mot det onda. Och att titta på filmer som upplyfter synden. Jag har svårt att se hur en kristen verkligen kan göra det samvetsgrant. Jag menar, ska vi sitta där och njuta utav att titta på synd? På det som korsfäste Jesus? Det är lite konstigt, eller hur? Någonting klingar inte rätt i den bilden. Jag brukade titta på en serie, komediserie som säkert ingen har hört talas om. Friends heter den. Den var otroligt rolig. De var så vitsiga, så roliga i alla kommentarer. Jag missade inte ett enda avsnitt. Jag satt och väntade på det hela tiden. Och det var så roligt för de skämtade också mycket om sex och sådana här saker. Och det var en person som hette Joey som alltid, han låg runt med kvinnor höger och vänster hela tiden. Och det var så roligt för han försökte alltid och lura dem till att tro att han älskade dem när han egentligen var ute efter någonting helt annat. Och det var alltid lika roligt. Och först så skrattade jag åt det här, jag tyckte det var så kul. Men jag tänkte jag skulle aldrig göra som han gjorde. Men långsamt, sakta men säkert, så började mina värderingar att ändras. Först skrattade jag åt det och sen så tänkte jag, men om tillfället skulle ges så är det klart att eftersom de gjorde så på min favoritserie så är det klart att ja, det kanske inte är så farligt som jag har tänkt förut. Det påverkar mig. Det påverkar mig till att få en annan moral eller en annan värdering. Jag tror vi är gott i att inte vända vårt öga till det onda. Matteus evangeliet 5, 28-29. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det, säger Jesus. Och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Jesus säger att vi ska inte se på det onda. Vi ska inte fokusera på det som kommer att påverka oss negativt. Och det är viktigt, det är allvarligt att vi tar det här till oss och vaktar ingångarna till vårt sinne. Jobb, han slöt ett förbund med sina ögon om att aldrig se på en ung kvinna. Kanske bra att många av oss män också skulle kunna göra samma sak. Och du tänker, vadå, se på en ung kvinna? Kan jag inte titta på dem och prata med dem? Nej, det är inte den typen utav att se, eller hur? Det handlar om en annan typ. Och jag tror att jobbet är ett gott exempel i det här. Låt oss prata de sista minuterna här om mode. Mode är eller modet är en hänsynslös tyrann som styr livet utav sina slavar med en järnstav. Den säger till oss hur vi ska se ut. Den lägger hela personens värde i deras utseende. Miljontals med människor, speciellt unga tjejer, mår otroligt dåligt på grund av den pressen som ligger på dem ifrån den här modeguden. Och använder stora delar utav sin energi och tid för att passa in här. De mår otroligt dåligt. Många skär sig. Många skadar sig själva. Andra får bulimi eller anorexi. Ätstörningar av olika slag. Och allt det här kan ledas till det här idealet som sätts på dem utifrån världens mode, världens idoler. Och jag skulle vilja att vi tittar idag på lite om vad Bibeln har att säga om mode. Du kanske tycker att det där är alldeles för långt. Ska Gud prata om hur jag ska klä mig? Det har väl ingenting med kristendomen att göra. Första Korinthierbrevet 10:31 säger om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör allt till Guds ära. Skulle vi plocka bort den delen utav vårt liv också? Jag tror att det finns vissa principer, även i Guds ord, som hjälper oss att klä oss till Guds ära. Att undvika vissa saker som Gud önskar att vi skulle göra. Vad säger Bibeln om det här? Första Timoteus kapitel 2, vers 9-10 säger så här. På samma sätt som männen, det vill säga i sammanhanget, skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Wow! Så Bibeln talar om att det handlar inte bara om kvinnor, men det handlar om männen lika mycket. Vi ska klä oss anständigt, står det här, med blygsamhet, eller hur? Varför då? Vad innebär det? Ja, vad säger modet att vi ska, hur säger modet att vi ska klä oss? Dagens mode säger att vi ska klä oss pråligt, vi ska klä oss sexigt, vi ska klä oss utmanande, är det inte så? Bibeln säger motsatsen här, att vi inte ska göra det. Män har ett stort ansvar att inte förleda kvinnor med sina blickar eller med sina felaktiga signaler som de skickar. För att på det sättet locka och lura kvinnor till att få uppfatta saker som de inte borde göra. På samma sätt så har kvinnorna också ett ansvar att inte annonsera ut någonting som inte är till salu. Eller hur? Och det är det som Bibelns anständighet talar om. Sättet som en kvinna klär sig på är förstås aldrig en ursäkt för omoraliska tankar eller handlingar hos män. Det vill jag understryka. Det är inte så på något sätt att vi kan ursäkta det och säga ja, men hon klädde sig så eller hon gjorde så. Nej, verkligen inte. Då, vi har slutit ett förbund med våra ögon, eller hur? Och om vi ser någon som är klädd på ett opropert sätt, varför titta en extra gång, eller hur? Varför inte vända bort blicken i så fall? Men trots det så är det här en verklig kamp för väldigt, väldigt många, unga män speciellt. Och våra kristna systrar, varför skulle de vilja göra det svårare? Genom att klä sig utmanande och på ett sätt som drar uppmärksamheten till sig själv på ett sånt sätt att de som önskar att följa Gud hela tiden måste vända bort blicken, de måste hela tiden söka Gud och hela tiden skjuta bort de här onda tankarna som uppstår inom dem. Så jag tror att vi har båda parterna i det här har en viss del av ett ansvar. Och hoppas att jag inte blir er fiende för att jag säger de här sakerna. Det här gäller inte bara för män heller. För jag vet att otroligt många unga kvinnor mår väldigt dåligt på grund av hur andra kvinnor också klär sig. Att de inte har samma kropp som dem. Och när andra kvinnor visar upp sig på ett sånt opassande sätt så leder det många till att må mycket dåligt. Jag vet det här, att det är väldigt många som har självskadebeteende och andra sådana saker. Så jag tror att det finns mer i de här riktlinjerna som Bibeln ger än vad vi ibland kanske tänker på. Jag tror att till viss del så påverkar kulturen vad som anses som anständigt. Till viss del. Men det finns vissa regler ändå. Paulus talar om att om vissa kroppsdelar, vissa lemmar som vi blygs för och som vi skyler med mycket större anständighet. Och det tror jag är en bra tanke. Och någonting som andra kroppsdelar inte behöver, säger Paulus. Nu, jag tror inte att vi ska gå till en ytterlighet som de här personerna. att de har helt och hållet täcker varenda del av kroppen. Bibeln säger att ögonen är själens lampa, och vi ska inte sätta vår lampa under en vad heter det? Under sädesmåttet, eller hur? Att täcka sig, det är att gå till en ytterlighet, att vara fanatisk i det här. Och det kallar vi oss inte till att göra heller. Utan Bibeln kallar oss till att klä oss på ett anständigt sätt. Skyla det som behövs, så att säga. Så jag tror att vi har sagt nog om det. Första Timoteus kapitel 2, vers 9 och 10 talade också om att klä sig enkelt. Att inte smycka sig med olika, med guld och pärlor och de här bitarna. Med den här konstgjorda skönheten. Nu, det är inget fel att vilja vara vacker. Det är inget fel i att klä sig, för vad står det här? Vi ska klä oss med gott omdöme. Bibeln säger inte att vi ska klä oss i trasor eller att vi ska klä oss på ett osmakligt sätt. Utan att vi ska klä oss med gott omdöme. Så låt oss ha balans i det. Men det står också att vi inte ska smycka oss med guld och pärlor och de här dyrbara kläderna på olika sätt. Utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det här gäller män lika mycket som kvinnor. John Wesley, han uttrycker sig så här. Använd inte något, han talar om pengar, av en så dyrbar gåva, bara för att tillfredsställa ögonens lystnad till överflödiga och dyrbara kläder och till onödiga smycken. Använd inte av något av dem till överdrivna prydnader för ert hem, till onödiga dyrbara möbler, till dyrbara tavlor, målningar och förgyllda ting. Använd inte pengar för att tillfredsställa livets fåfänga och för att vinna beröm och beundran bland människor. Smycken har i syfte att dra människors uppmärksamhet till sig. Det är deras funktion. Och det sker då på ett sätt som kan leda till fåfänga, som kan leda till stolthet. Och därför så avråder John Wesley från att använda det. Och det verkar passa med Bibelns beskrivning. Första Petrus brevet kapitel 3, vers 3-4. Er prydnad ska inte vara något yttre. Konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten. Hos en mild och stilla ande. Det är dyrbart i Guds ögon. Så det är inte fel att vilja vara vacker. Men lägg betoningen på insidan. Eller hur? Lägg det som den skönheten som vi ska sträva efter som kristna. Är den inne. Är vår karaktär, helt enkelt. Och det som gör en kvinna vacker är inte nödvändigtvis hennes utseende, utan det är hennes karaktär. Det är inte nödvändigtvis de yttre guld, eller det är inte de yttre guldsmyckena som gör en kvinna vacker, utan det är hennes karaktär. Hur är den här personen? Missförstå inte den här texten, jag kanske hoppar över den. Men okej, då sist. Som en guldring i svinets tryn är skönhet hos en kvinna utan vett, står det. Det gäller nog för män också. Men tänk efter det. Det visar att det handlar om insidan. Bara för att man har en yttre skönhet så betyder det inte att det är någonting som är någonting värt. Utan fokusera på insidan. Fokusera på den milda och stilla sinnelaget. Jesus, vad skulle han ha gjort? Skulle han ha piercing? Skulle han ha de här utsmyckningarna? Ja, när han kom så stod det att han sköt upp som en späd planta inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät, och när vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han försökte inte locka människor till sitt utseende och säga, kolla vad fin jag är, kolla vad snygg jag är. Utan han la betoningen på sin karaktär, hur han var som person. Och det tror jag vi som kristna också bör göra, för det är det som han skulle göra om han var här idag. I andra Mosebok står det om avgudadyrkan. Ni minns att de gjorde sig en guldkalv utav sina smycken. Bokstavligen så hade de det som en avgud. Och vi kan säga att ja, men det skulle aldrig bli en avgud för mig. Och det kanske är sant. Det kanske inte skulle bli en avgud för dig. Men det kanske leder någon annan person som ser ditt exempel till att att det blir en avgud för dem. Att det tänder den här fåfängan, det tänder den här stoltheten. Och om det är en sån liten sak för dig, varför inte låta bli det? Varför inte undvika att pryda sig på det här sättet? Om vi har den här inre skönheten så tror jag inte vi har något behov för det. Så sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga de här sakerna. Från det som jag har studerat så ser jag att hur vi ska klä oss anständigt, eller blygsamt, smakfullt, enkelt och hälsosamt förstås. Om vi går ut i kylan med t-shirt så det är inte så smart idé. Och jag tror att om vi vill reflektera Kristus så kan vi göra det på det här sättet. Och vi tycker att det här är en sån liten sak. Varför lyfter vi fram det här ens? Om det är en liten sak för dig så då är det ingen problem, eller hur? Om det är en stor sak för dig, om du blir väldigt upprörd över de här sakerna, ja då kanske du har ett problem med det här. Men Jesus säger, Lukas evangeliet kapitel 16 och 10, den som är trogen i smått är också trogen i stort. Den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Tänk på det. Om vi vill vara trogen Gud i det lilla så kommer vi också att kunna vara det i det stora. Så jag vill ge en vädjan till oss här idag. Att våga leva för Jesus. Att våga leva det kristna livet. Det bästa liv som vi kan leva. Att behaga Jesus i allt. Att leva för hans ära. Och om Jesus var här idag och han gav oss den maningen. Att följa oss. Om han stod här framme och talade till dig. Vad skulle du säga till honom? Skulle du vilja säga, ja herre, du har gjort så mycket för mig. Det minsta jag kan göra är att leva för dig efter bästa förmåga. Eller skulle du säga att nej, men det där är alldeles en för stor uppoffring för mig. Jesus kallar oss till någonting högre. Han kallar oss till att bryta underhållningsbranschens snaror. Även om det skulle kosta oss vårt högra öga på det sättet. Det kan kännas jobbigt, men kom ihåg att det är någonting som vi kommer få större glädje av senare. Och det är min övertygelse. Jag står här som ett vittne inför er att Gud kan förändra. Han kan forma oss. Han kan rädda oss utifrån det här. Och det var en stor kamp. Jag minns när jag satt där och jag hade all min musik på min dator. Och det var hela mitt liv. All den musiken som jag hade samlat ihop under så lång tid. Och jag insåg det här att det här ärar inte Gud. Och Gud hade talat till mig. Han sa, Jonathan, vad skulle hindra dig från att ta bort det här som inte bygger upp dig? Och jag tänkte, men Gud, alltså, det här kan jag inte ta bort. Det här är hela mitt liv. Den där lyssnade jag på då. Det där lyssnade jag på då. Det här är hela mitt liv. Jag satt där och jag kämpade. Och jag tänkte, Gud, kan jag verkligen göra det här? Och sen så beslutade jag mig för det. Jag sa, okej, jag vill faktiskt ära Gud. Så jag tryckte på delete-knappen. Tömde papperskorgen. Och en otrolig frid fyllde mig efter det. Jag tänkte, wow. Jag kände mig så ren som jag aldrig hade gjort förut. Jag kände, wow. Jag gjorde det. Jag kunde göra mig av med den här musiken. Och jag var utan musiken en bra tid. För jag tyckte inte om den bra musiken till ett tag. Men efter ett tag så började jag vänja mig. Och nu så kan jag inte lyssna på den musiken som jag brukade lyssna på. Och jag tror att om vi vågar ta det här steget och säga, Gud, jag vill förändra jag vill göra det jag kan för att ta avstånd ifrån en världslig livsstil, så kommer Gud att hjälpa dig. Han kommer att göra resten. Han kommer att forma dig så att du kommer tycka om det nya livet. Det kommer inte vara en plåga. Det kommer inte vara någonting som du, varje dag så måste du tvinga dig att göra det som du inte vill. Nej, Gud kommer att ändra dig så att du kan glädja dig över att göra Guds vilja. Och han kommer att ge dig den glädje som varje person kan ha som vågar att tro och vågar att följa Kristus. Så det är min utmaning till oss. Finns det någon här idag som är villig att säga ja till Jesus kall? Jesus kallade oss till att gå upp högre, att ta ett steg högre. Och det är min önskan att varje person här ska våga ta det här steget. Och om det är din önskan så vill jag be dig om att böja ditt huvud med mig i det att vi ber. För jag vill be speciellt för dig. Om det är någonting som du kämpar med, kanske har du frågor eller någonting. Men du kan i alla fall säga, Herre, jag vill leva för dig till 100%. Jag vill leva för dig, jag vill våga tro, jag vill våga ta det kristna livet på allvar.